Vi talar om tro här i kyrkan. Kanske ganska naturligt ställe att tala om tro. Någon som har missat de där bokstäverna, de kommer hänga hela hösten. Och är det någon som undrar hur mycket skräpar det när man sågar i frigolit? Mycket. Och vi talar om tro utifrån perspektivet av att se någonting mer. De här glasögonen förändrar ju inte den verklighet som är. Utan de här glasögonen som du ser, de hjälper bara till att så att jag ser mer av den verklighet som är. Och tron, med trons ögon så ser jag mer av den verklighet med Gud som är. Paulus talar om tro i termer av seende i andra Korinthierbrevet, där han skriver så här: den här tidsålderns Gud, eller den här världens Gud, har förblindat de otroende sinnen så att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Alltså att det finns ett ljus som strålar ifrån Jesus Kristus, hans liv, allt det han gjorde. Men om jag inte har kopplat på tron, om jag inte har lutat mig in, vänt mig till honom, så är det någonting av det här som jag inte ser. Som jag inte uppfattar av det här ljuset som strålar ut från honom. Men i samma sammanhang säger han så här: men när någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort. Då, när jag vänder mig till honom och säger: Herre, jag behöver dig. Kom in i mitt liv. Jag vill följa dig. Förlåt mig. Ta emot mig. Då ser jag mer av den verklighet, av det ljus som fanns hos honom. Förra söndagen talade jag om identitet, om att se sig själv liksom med Guds ögon. Att se på mig själv på samma sätt som Gud ser på mig. Och att när jag vänder mig till honom och bekänner honom utifrån hans identitet, vem han är, så händer också någonting med mig själv. När, kan vi säga, när Gud faller på plats, så faller också jag på plats. När den pusselbiten hamnar rätt, så hamnar jag rätt. Och jag får se mig själv i Guds ögon. Och att låta min skapare få bestämma, definiera vem jag är. Berätta för mig vem jag är. Jag sa förra söndagen att din sanna identitet, vem du är, det hittar du inte genom att gräva bara i dig själv. Utan vår sanna identitet hittar vi i mötet med honom. Där finns min sanna identitet. Och den röst som jag var inne på tiden, den helige ande, viskar i mig om att jag är ett Guds barn. Den här rösten, den finns där och den behöver jag lyssna efter. För det finns så många andra röster som vill berätta för mig vem jag är. Och då att lyssna till hans röst istället. Och det, kära vän, det är en god röst att lyssna till. Den är viktig. Det är en god röst att lyssna till. Och det är den här godheten som jag vill stanna upp vid idag. Och som Charlotte sa här i början, att se Guds goda på något sätt vägar för mitt liv. Att Guds rike, Guds vägar, Guds liv för mig, det är någonting gott. Tänk så här, men det där lär man sig ju redan liksom i söndagsskolan. Ja, det gör man. Det är något av det första kanske vi får med oss och höra att Gud är god. Men det är som att vi inte alltid får in de här enkla sanningarna i våra liv i alla fall. Vi ska läsa utifrån Matteus evangeliet. Där i Matteus 13 så ligger en hel serie med liknelser. 7-8 stycken beroende på hur man räknar lite grann. Som handlar om det som Matteus kallar för himmelriket. De andra evangelisterna säger Guds rike, men Matteus säger himmelriket. Och det är inte himlen, Alltså det är inte evigheten det här som kommer sen, utan när de talar om himmelriket, ofta när Jesus talar om Guds rike, så är det här och nu. Där Gud finns i mitt liv, med mig, hos mig, där han på ett sätt får vara herre. Vart är Guds rike? Jo, där Gud är herre. Och när jag har sagt, herre kom in i mitt liv, var min herre och Gud. Bam! Där är Guds rike. Så när Matteus talar om himmelriket så är det livet med Gud här och nu hos mig. Är vi med på det?
Ja, vad bra.
Så vi börjar på samma ställe. Då läser vi från Matteus 13, vers 44 och framåt. Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man finner den och gömmer den igen, och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper den åkern. Himmelriket är också som en köpman som sökte efter fina pärlor. När han fann en mycket dyrbar pärla gick han och sålde allt han ägde och köpte den. Ser du den här mannen först? Som han kanske är en arbetare på den här åkern. Kanske arrenderat den eller bara anställd för att vara där och jobba och gräva lite grann. Och när han står där med sin spade och håller på sig liksom klank, det smäller till någonting i jorden. Han bara, vilken skatt! Hoppas ingen såg. Och han skyfflar tillbaka i jorden. Hoppas ingen såg den. Och så springer han hem till frun och säger bara, älskling! Jag är ganska ofta här ute och predikar, har ni tänkt på det? Jag kom på det nu. Sälj sommarstugan, vi säljer åsnan och kamelen och tjänarna och barnen, allt, sälj, sälj, vi måste, sa jag barnen också, ja, vi måste köpa den här åken, det är värt allt. Om man är inte klok, jag lovar, det är värt det, det är bättre och större, det är mer än vad du kan tänka dig. Är det sant? Ja. Så stor är skatten. Och köpmannen är ju samma sak. Han hittar den här pärlan, är bara, han springer hem till sin fru som går här borta och säger samma sak. Älskling, ja, sälj, vad kan de ha då? Båten och, vad hade man på den tiden? Hönsen, lammen, vi måste köpa en pärla. Den är värd allt. Det är reaktionen hos dem. Och så måste vi tänka här att Jesus blandar bilder här av skatt och pärla, och det kommer jag också göra idag. Jag tänker här, Jesus ger ju de här liknelserna för att berätta för mig. Få mig att både kanske förstå och känslomässigt någonstans koppla med. Vad är det att leva med Kristus? Vad finns hos honom? Jo, det är som att han sitter med lärjungarna och har berättat olika liknelser. Guds himmelriket är som ett senapskorn. Vet du, man planterar det, blir det träd. Och sen, vet du, det är så fantastiskt gott. Det är som, åh, hur ska ni fatta det här? Liksom? Ja, men det är som den här skatten. Och de bara, wow! Så det är inte bara här, utan någonstans förstå, känna, erfara. Så här fantastiskt, gott, stort, vackert, så här rikt är det att finna Kristus. Paulus, han säger i Filipperbrevet 3 att jag räknar allt som en förlust jämfört med det som är långt mera värt, kunskapen om Kristus. Allt annat har förlorat sitt värde. Jag kastar det på soptippen. Och det är inte så att allt här i livet är värdelöst, enligt Paulus. Nej. Men på något sätt i förhållande till så blir det så mycket mer. Och det är det Jesus försöker hjälpa oss att både se, förstå och kanske också lite emotionellt liksom uppleva. Och det är för att Gud är så god. Gud är den här skatten. botten den här pärlan. Gud är godhet personifierat. Han är kärleken, han är friden, han är glädjen. Det vackraste, skönaste du kan liksom tänka dig och lite till. Och här någonstans kommer då tron in i bilden. För att utan trons ögon, det vi har talat om tidigare med treenigheten, om du missar det, gå in på hemsidan och lyssna eller via din poddspelare. Vi talar om treenigheten. Gud är fader, Gud är son och Gud är helig ande och Gud är en. Den är svår. Utan tron i hjärtat så blir det helt obegripligt. Ja, då tror på en Gud eller tre, Jörgen? Jag tror på en Gud. Jag tror på fader, sonen och anden. Va? Men med tron i mitt hjärta så är det fortfarande lite halvt obegripligt, men det blir lite mer begripligt. Varför? För jag någonstans kan uppleva faderns enorma kärlek. Jag möter Jesu nåd och jag tar emot andens kraft i mitt liv. Så treenigheten blir begriplig, liksom greppbar med trons ögon. Och på samma sätt tänker jag det här med att vara kristen överhuvudtaget. Utan trons ögon så blir det lite, det är lite obegripligt. Hur gammal är den här boken? Typ 2000 år. Ja, men hallå, du menar väl inte att jag ska liksom underordna mig en gammal bok? Jag kan ju ta liksom allers bästa eller något istället. Det är ju roligt. Ska jag underordna mig en gammal bok? Är du inte klok? Och att jag dessutom säger, jag får inte göra vad jag vill, för det har Gud bestämt. Jag får väl leva mitt liv som jag vill. Inte ska det komma någon Gud i himlen som man varken kan se, höra eller ta på och berätta hur jag ska leva mitt liv. Va? Och så för det tredje. Vi kan ju bara rada upp här. Ska jag vara med i någon slags klubb? En förening. Massa konstiga människor liksom. Konstig. Jättekonstig. Ännu konstig. De tänker ju inte ens som jag. Tycker inte som jag. De är ingen rolig alls att vara med. Varför ska jag vara med i detta? Utan trons ögon så blir hela grejen med kristen tro liksom. Nej, jag fattar inte. Jag har inget religiöst intresse, det har tydligen du. Men jag, nej, vet du. Men med trons ögon blir det någonting annat. Utan trons ögon, då ser jag bara en lerig åker framför mig. Jag ser inte skatten. Men med trons ögon så blir det någonting annat, för då blir det så här, wow, Guds ord. Pow. Det smeker mitt hjärta. Det stillar oron. Det mättar min hunger. Och att jag kan få lyssna till och böja mig inför Gud och säga, Herre, ske din vilja och inte min. Är det obegripligt? För mig inte alls. Det är en självklarhet. Det blir ju en förmån. Och om vi kommer till alla de här konstiga människorna, de är fortfarande lite konstiga. En del mer än andra. Men det blir någonting vackert av det, och jag inser att jag, detta konstiga stycke till människa, får också vara med. Och jag får vara med och dela och bära och älska och bli älskad och ge och ta och finnas med i en vacker bukett av människor. Där alla människor på något sätt tar emot och vill böja sig. Det blir inte obegripligt, det blir ju självklart. Det blir någonting oerhört stort i det när jag betraktar tron. Eller betraktar det med trons ögon. Så tron handlar om att se någonting mer. Trons ögon ser skatten, trons ögon ser pärlan, och inte bara åken. Och jag tänker att kan det vara så att det finns en skatt i varje åker i mitt liv. När jag går in liksom på skolans åker, om jag finns där, kanske det finns en skatt där. Eller är det bara min utbildning? Är det så att kanske Kristus finns i min utbildning? När jag kommer till arbetets åker, är det bara mitt jobb så jag får mat på bordet? Eller är det så att det finns en skatt där? När jag betraktar mitt arbete med trons ögon. Lite som Charlotte var inne på i början, det här med längtan. Kanske inte, det är inte uppenbart jämt, men någonstans att bönen finns. Gud, när jag nu går till mitt jobb, när jag går till min förening, till min skola, där jag är med i den här gemenskapen, hjälp mig att se dig. För jag tänker att Kristus vill ju vara med i hela mitt liv. Alltså finns han på de olika platserna i mitt liv. Att det finns en skatt i varje åker i mitt liv, i varje område. Och någonting som kommer in i det här då som blir ganska viktigt, det är ju gudsbilden. Vilken bild av Gud har jag egentligen? Trots att jag kanske läst och hört liksom Jakobsbrevet, att varje fullkomlig gåva vi får, den kommer från ovan, från ljusens fader, hos ingen växling sker mellan ljus och mörker. Gud är god. Ja. Är det så? Eller missar jag ändå någonting? Av det glada livet, av glädjen liksom att ja, jag tror ju på Gud. Jag, liksom, det här är bra. Men det får inte bli för mycket Jesus i livet. Jag måste ha lite roligt också. Alltså jag tror någonstans att jag missar lite av festen i livet om jag kör all in på livet med Jesus. Någonstans försöka vara så nära gränsen det går. Men jag följer Jesus också. Men det finns ett litet men där någonstans. Att man ska säga, jag behöver vara på den kristna åken, men roligt är det inte. Eller en annan bild. Fredrik, ta nästa bild. Är Jesus pillret eller pärlan? Vad menar han? Jag tänker så här. Medicin, det är ju bra. Det är nödvändigt. Annars så dör jag kanske. Jag är sjuk. Men det är ju inte roligt. När man var ung så fick man försöka svälja ner medicin med en sked med sylt eller med saft eller någonting bara för att liksom måste få i med medicinen. Men roligt är det ju inte. Och är det så att tron på Jesus ibland kan bli lite av det här pillret? Det är lite en nödvändighet. Men jag vill ju till himlen om det nu finns. Men någonting finns det så att det är nog sådär. Så att jag vill ju till himlen. Och det finns någonting i mig som säger att det är så. Och sen är det rätt skönt att ha någonting att tro på. Bara nu i veckan var det en artikel, om det var i tidningen Dagen jag läste, om Åsa Lindeborg. Hon var kulturchef på Aftonbladet i typ 10 år. Som skrev någonting om att ja, i de tuffa perioderna i livet så hade det varit skönt att ha någonting att tro på. Så jag är lite avundsjuk på er, för att då hjälper inte Karl Marx. Man säger, nej, en insikt. Men det var skönt att ha någonting att tro på. Och en tröst är det ju ändå. Om jag tänker att det antingen är himmelsbiljetten. Eller det är ju skönt ibland att ha något att tro på. Och det finns tröst ibland så att det är lite sådär, det är bra att ha. Du vet, då är ju Jesus bara pillret. Han är det här nödvändiga som får mig att överleva och kanske ibland må lite bättre. Men det är lite nödvändigt ont. Man säger, får inte bli för mycket. Man får inte överdosera på piller. Liksom. Får inte bli för mycket Jesus. Det blir inte bra. Då behöver ju trons ögon öppnas så att jag ser pärlan. Då behöver trons ögon öppnas så jag ser det vackra. Att Jesus inte bara är det nödvändiga utan han är det godaste, det vackraste, det rikaste, det bästa. Gud har bara goda tankar för dig. Hörde du? Gud har bara goda tankar för dig. Djävulen har ingen bra tanke för dig. Inte en enda. Han är oförmögen till detta. Och Gud, han är oförmögen till att tänka någonting annat än goda tankar för dig och mig. Att vi behöver se och förstå och kanske också den här erfara lite, att träffa lite här. Att Guds rike, himmelriket, Gud i mig, med mig, hos mig. Det är skatten, det är pärlan, det är det här vackraste. Det som faktiskt är värt att jag springer hem till frun här borta och säger sälj allt. Vi måste ha tag på Jesus. Han måste bli centrum i vårt liv. Han måste bli centrum i mitt liv. Mannen på åkern, köpmannen som sökte, såg och förstod och var beredd att ge upp allt för att få tag på detta. Det Jesus säger är ju att det är värt allt. Utöver vår värld just nu så är det människor som väljer Kristus och vet att de förlorar allt. Och då menar vi allt. De förlorar hus, hem, ägodelar, familj och kanske också livet. Men Kristus är värt allt. I vårt land idag, i vår stad, i vår gemenskap finns det människor som har varit beredda att ge upp allt för att få tag på Kristus. Hur ser det ut i mitt liv? Är jag beredd att ge upp allt? Är det värt så mycket? Ser jag godheten? Ser jag det vackra? Eller är det lite så här, ja men det är bra att ha. Jag har ju i alla fall min tro. Lite nödvändighetstänkande. Finns någonting av att sälja allt för att få skatten? Och jag tänker att ju mer på något sätt jag har i mitt liv, ju mer jag har i mina händer, desto mindre plats finns det för Gud att ge av sitt goda. Eller hur? Men ju mer jag har lagt bort, ju tommare mina händer är, desto mer plats finns det för honom att fylla på med sitt goda. Vad håller jag fast vid i mitt liv som jag kanske behöver släppa lite taget om för att få tag på Guds goda? Och någonstans säga att du är herre även över det här i mitt liv. Om det är tillgångar, om det är ryktet, om det är din position, vad människor tycker och tänker om dig eller människor ser på dig eller vad det är. Kan det finnas någonting i mitt liv som jag behöver säga, du är herre, vilket betyder att han råder över även det här området i mitt liv. Varför? För att jag måste. För att det liksom hör. Nej, men för att hans goda. För att få tag på pärlan. Skatten. Det vackra. Det värdefulla. Finns någonting av att släppa taget. För att få hela skatten. Du som är här idag. Behöver du se lite mer med trons ögon. På livet med Kristus. Behöver du att Gud rör vid dig så att du ser skatten? Att livet med honom blir återigen det här lite wow! Måste ha! att det får skaka om oss lite. Någonstans vi ser det otroliga med honom. Tänk er tillbedjan. När vi lovsjunger, när vi sätter ord på, när vi beundrar. Någonstans där, det kan ju bli slentrian som allting annat. Det är bara, nu sjunger vi. Men om jag börjar fundera på orden, vad gör vi? Jag beundrar, jag bekänner. Det är ju så stort, det är så vackert. Men om de här orden aldrig riktigt kopplar här. Då kanske jag behöver att han rör vid mitt hjärta, vid mina ögon så att jag ser att han är ju värd min lovsång, min tillbedjan. Han är allt det här stora, allt det vackra. Jag tror att du finns här som behöver byta pildret mot pärlan. Där Kristus har varit så mycket, din tro på Gud är så mycket den här, det är bara trösten. Det är bara det här skönt att ha någonting att tro på. Men. För det finns ett men. Det får inte bli för mycket Jesus. Det blir inte bra. Jag tänker, det kan inte bli för mycket Jesus. Jesus vill inte göra dig konstig. Utan Jesus gör dig naturlig. Jesus gör dig till den du är. När Jesus vandrar på jorden så flockas människor omkring honom. Han är det mest attraktiva som finns i Israel under de här åren. Alla vill lyssna till, vara med, vara nära honom. Jesus är inte konstig och vill inte göra dig konstig. Det kan inte bli för mycket Jesus i mitt liv. Utan om jag blir mer och mer lik Jesus, så blir det bara på något sätt vackrare och vackrare liv omkring mig. Behöver du se pärlan istället för pillret? Att Jesus är inte medicinen. För att okej, behöver nog, men. Utan att han är pärlan. Han är det vackraste. Vill du släppa taget och ge dig helt till honom? Du som är här som inte har sagt ja till Jesus. Du ska veta att ja, han är medicin för våra liv. Han gör någonting som gör gott i oss och känner att yes, här händer någonting. Men han är så mycket mer. Och det finns så mycket att upptäcka. Och han älskar dig. Han vill vara med dig. Han vill fylla ditt liv med sitt goda. Och det finns en skatt för varje åker i ditt liv. För varje område i ditt liv, där finns en skatt. Där finns Kristus. Och så finns kanske du och jag här som behöver byta lite grann. Där har lutat lite för mer åt pillret och för lite åt pärlan. För det är sällan som det tar härifrån. När vi lovsjunger. Det är sällan som det tar härifrån. Och tacksamheten bara, yes! Brister ut. Behöver du att Jesus rör vid ditt hjärta idag, så be honom om det. Amen.